Lite efter midnatt inkommer ett samtal till SOS Alarm.
En ung flicka har påträffats medvetslös i skogen. Inledningsvis antar man att det handlar om överkonsumtion av alkohol. Men när verkligheten avslöjas tar händelserna en oväntad vändning. Hör hela avsnittet om mordet på Therese Johansson Rojo i podden Jakten på mördaren.
På Podplay.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Jajamensan, vi har trasslat oss ur den snåriga vardagen. Det är Dilemma i Eton fram till klockan 11. Nu är det färska Dilemma som gäller. Välkommen hit panelen.
Tack!
Ni ser skarpa ut.
Oh ja!
Ja, mår ni lika bra som ni ser ut? Eller så?
Bättre.
Jag tror det.
Sjukt bra.
Sjukt bra till och med.
Ja.
Thomas Järvheden.
Ja, jag har lite ölmage bara, annars är det bra.
Ölmage?
Ja, jag fattar inte vad som har hänt. Jag dricker ju inte ens öl nästan.
Ställ dig i profil så vi får se om ölmagen är där. Okay. Alltså.
Ja, men så här.
Ja, du har du
faktiskt. Ja, men du har en liten kagge.
Mm. Ja, det är det som vi brukar kalla disgusting.
Ja,
men det försvinner bort i sit-ups.
Jag tycker att det är fint med lite mage.
Lite mage. Om den börjar högre upp, men inte om den bara ligger och vilar ner som någon slags däck. Eller snarare geléaktigt.
Det tycker det vi funkar. Är räligt. Jo, det är okej. Okay. Alla dessa tvättbrädor, det är så tråkigt.
Ja, det ska vara någonting att ta i. Lite hull. Varför pratar vi om detta när det ska vara ett problem? Jag har inte ens presenterat er kärpanel. Henne fick se så här jag igen.
Välkommen. Ja, god morgon, tack.
Mm, tankeläsa författare. Mm. Ja, snart slut på box, din föreställning, eller?
Ja, jättetråkigt. Mm. Men alla goda ting har ju ett slut.
Ja, och lite så skönt med semester kanske.
Ja, lite skönt. Inte semester blir det ju inte. Men då ska jag göra någonting annat.
Mm. Och du vet inte vad det är.
Jo, jag vet, men jag berättar inte.
Du berättar inte det, för du har en hemlis.
Ja.
Ja. Josefin Crafoord, välkommen tillbaka.
Ja, men tackar.
Ja, du har ju den där stolen, står det Josefin på helt enkelt.
Man kan
ja.
Säga att jag sitter fast i den. Den sitter klistrad på mitt arsle när jag går härifrån också.
Okej, okay. Det är det man kallar ankrön.
Japp.
Fast med stolen där, ja. Du är podcaststjärna här i kanalen. Har du ett program som heter Mixkrysset?
Det har jag också, precis. Ja, som vi får höra imorgon.
Prestation egentligen överflödig, ja, alla vet om du är. Thomas Järvheden, ståuppkomiker och artist.
Ja, precis.
Och författare.
Ja, väldigt aktuell med en bok som kommer 24 mars som heter Hjälp, vad ska jag göra med räkorna?
Jaha. Mm. Hur gick snacket när den titeln kom till?
Nej, faktum är att jag tyckte inte alls om den titeln. Så, men förlaget,
du vill ha kräftorna i slutet?
Nej, förlaget tyckte det var en bra titel. Det är egentligen, det första kapitlet heter så nämligen, och då, ja, det är döpt efter det.
Vad var din titel då?
Det var Räkor med ansikten, tyckte jag var roligare. För det är så här, du vet. Ja, det handlar ju om knasiga familjelivstrådar. Och då,
så det stod mellan hjälp, vad har jag gjort? Vad heter det?
Hjälp, vad ska jag göra med räkorna?
Eller räkor och ansikten.
Räkor med ansikten.
Räkor med ansikten. Mm. Ja, det var ingen tredje alternativ som du kände.
Nej, vad tyckte ni? Vilket var bäst?
Jag tror den första är bra faktiskt.
Jaha. Mm. Ja. Mm. Jag är rädd att folk ska tro att det är en kokbok, men det är en rolig bok.
Ja.
Hjälp, vad händer med räkorna?
Ja, typ.
Hjälp, vad händer med räkornas ansikten?
Blir man rik på...
Nu har vi gjort tillräckligt mycket reklam för Thomas bok. Vi ska inte göra mer, då blir vi anmälda. Vi ska lösa Dilemma här idag. Vi ska börja med Fredrika. Hennes farmor vill ha något tillbaka som Fredrika sålt i smyg.
Nej. Ja. Oj, oj, oj.
Mm.
Detaljer om en stund. Först ut ett brev från Fredrika. Hejsan Dilemma-panelen. Jag fick en tavla av min farmor för cirka 8 år sedan. Det var en stor oljemålning, men den såg ganska tråkig ut. Jag hade inte riktigt plats för den, och dessutom så var den ganska ful. Så den blev stående i ett förråd ett tag. Efter några år så prövade jag att lägga ut den på Blocket. Den blev såld och jag tänkte inte mer på det. Nu har min farmor hört av sig och vill ha tillbaka målningen eftersom jag ändå inte har den upphängd, säger hon. Dessutom så förstod jag då att det var min farfar som hade målat tavlan. Och jag vet inte vad jag ska säga nu. Jag var helt säker på att hon hade glömt bort den där gamla tavlan. Nu har jag sagt att jag ska leta upp den. För ungefär ett halvår sedan så läckte det vatten i vår källare och lite gamla saker blev förstörda. Så nu undrar jag om jag borde säga att tavlan tyvärr strök med i vattenläckan, eller om jag borde säga sanningen att jag sålt tavlan, trots att min farmor kommer att bli förbannad och besviken på mig. Vad ska Fredrika göra? Vad säger Jossa?
Jag har varit med om ungefär nästan exakt samma grej, fast det var en servis som min mormor gav mig och som... Ja, jag skulle medverka i ett program och i det här skulle jag stå... Det var någon julhälsning på en gammal kanal som heter ZTV, och då skulle jag stå som på en loppis. Men då måste man ju sälja någonting, och det var ju en riktig loppis jag stod på. Och då tänkte jag att vad passar bättre än den här fina lilla tomteservisen.
Men du gjorde det i smyg, sa du. Är det för att detta TV inte har någon tittare då? Eller för att...
Nej, alltså jag... Ja, alltså jag fick ju sälja... Eller jag
du var med, men exakt likadant, sa du.
Det här för att jag sålde den ju.
Ja.
Alltså utan min...
Men du gjorde det i TV, alltså helt offentligt?
Ja, det gjorde jag, men det var ju på en sån ungdomskanal, så jag tänkte, hon tittar nog inte i alla fall.
Nej, okay.
Vilket hon inte gjorde, och sen ville hon ha tillbaka den.
Ja.
Och då ljög jag och sa att jag hade haft inbrott i källaren.
Okay.
Så det var så jag löste biffen. Så jag tycker hon ska gå på vattenläckan, tycker jag lät utmärkt.
Lever din farmor?
Ja, hon lever.
Och har du berättat sanningen för henne idag?
Nej.
Nej?
Och du är inte rädd att hon lyssnar på det här ungdomsprogrammet? Nej.
Du är inte rädd att du tror inte hon lyssnar på någonting du gör?
Åh nej!
Okej. Farmor Crafoord, om du hör detta, så ber jag om ursäkt på Josefins vägnar. Hon verkar inte komma fram till den slutsatsen. Henrik Fexeus, vad säger du?
Vad är felet på de här farmödrarna och mormödrarna som ska ha tillbaka grejer de har skänkt? Så beter man sig väl inte?
Nej, hon vill kolla bara, så att hon kanske tänkt att hon förvarar den snarare.
Jo, jag förstår det, men jag förstår ju problematiken, och jag kan tänka mig att farmor, ja, men om du nu inte har tavlan uppe, det var min man som målade den, så kan jag väl få det. Men då får, ja, jag vet inte vad Fredrika ska säga här, om det är lika illa båda, men om hon nu haft en vattenläcka kanske det är den enkla vägen ut. Risken är ju förstås att farmor då säger, men jag tar hand om den, jag kan restaurera den.
Utan så var det farfar som hade målat tavlan.
Ja, exakt.
Också.
Ja. Men då får hon ju... Den får ju helt enkelt ha struket med totalt.
Ja, vad säger du? Jag vill först fråga dig, vad tycker du om, så att säga, Jossans moral här att ljuga, så att säga? Och berätta gånger offentligt utan att säga det personligt till farmor.
Det knasiga är ju inte lögnen, som det är att hon har visat i TV och nu sagt det i radio.
Om inte sagt det till tanten.
Nej. Men nu kanske det nästan är preskriberat, för ZTV fanns ju nästan innan TV uppfanns. Det var ju länge sedan.
Ja, precis.
Och jag tycker också någonstans att alla som lyssnar på det här, ni må vara unga, men lär er det här nu, att gamla människor som ger bort saker, då finns det finns mycket större affektionsvärde än vad man kan ana i de här grejerna. Och alla vi har ju sådana historier. Jag fick en båt i födelsedagspresent, en liten jolle utav min farfar en gång. För han var för gammal för att segla den, sa min farmor. Och jag fick den, och det var kul. Men jag var ju bara typ 11 år. Orka släpa den där ner till sjön och upp. Den blev ju liggande och nästan ruttnade i skogen. Så sa morsan, jag kan inte bara ligga och ruttna. Nej, så sålde vi den till en granne. Och sen frågade farfar. Och så märker han blev skit. Han tog jätteilla upp hans fina jolle liksom.
Du uppskattar ju inte en gåva.
Nej, och man fattar inte att det finns ett jättestort affektionsvärde i de här grejerna. Så att, lär er det, en gåva från dem, det finns en hake. Det är att ni måste ha den i källaren för resten av livet. Annars får ni ljuga som Josefin Kraft. Och det tycker jag ni ska också.
Man kan väl säga så här, att om du får en gåva från en gammal person, så får du inte den, utan du är ett stort förvaringsutrymme.
Ja, det är väldigt stor risk att de vill ha.
Det är kanske också att affektionsvärdet ökar med tid. Att det kanske inte hade så stort affektionsvärde när de gav bort den, men i takt med att de blir äldre så knyter man ting kanske närmare till sig ibland.
Men hon har sålt tavlarna. Ska hon berätta sanningen?
Ja, nej, jag går på lögnen här också. För att inte såra henne. Säg att den strök med. Vi var tvungna att slänga allt i källaren.
Ljug eller inte?
Jaha, ljug.
Absolut, säger jag. Jossan.
Absolut, vi råkade måla över den med barnteckningar.
Tack. Och läs upp ett brev från Madeleine i detta nu. Hejsan, hejsan på er. Jag och min kille har varit tillsammans i 2 år. Min kille har 3 barn tillsammans med sitt ex. Min killes familj pratar väldigt mycket om hans ex. Hur det går på hennes jobb, vad hon ätit för mat, och dessutom så har de stora fotografier hemma hos sig på henne och deras barn. Så när jag sitter och äter hos min svägerska och svärföräldrar, så har jag alltså henne i ansiktet, bildligt talat alltså. Min kille fattar inte att jag blir ledsen, utan tycker att jag är svartsjuk och dum. Men jag förstår inte varför de inte kan släppa henne. Jag fattar att de måste ha kontakt, men de kan väl bara ta ner dessa gigantiska bilder på henne och inte prata om henne hela tiden, tycker jag. Hon använder dessutom svärmor som barnvakt, och det gör att hon umgås väldigt mycket med sin före detta svärmor. Jag älskar min kille, men orkar inte med hans familj, eftersom det känns som att de vill att deras son ska bli ihop med sitt ex igen. Jag vet inte vad jag ska göra. Borde jag fortsätta tjata om att jag inte vill höra en massa snack om hans ex, trots att min kille tycker att jag är svartsjuk, undrar Madeleine. Vad säger Henrik Fexeus?
ett alternativ till det, om han nu inte fattar det, vilket är extremt okänsligt, men ett alternativ är att hon börjar prata väldigt mycket om sitt ex Mahmoud och gärna sätter upp lite bilder på honom hemma hos dem kanske och tar med honom på middagen och, nej men jag vet inte, det är absurd, det är klart, jag förstår att det låter som att hon, eller han levde med sitt ex bra mycket längre tid när man har levt med den nuvarande flickvännen
och har skrivit,
ja, och har barn, så det är klart att hon kommer ha en stor plats i den tillvaron, men det där är ju bara okänsligt.
Mm. Ska hon prata med svärföräldrarna?
Om hon tror att, nej, jag tycker det är hans uppgift. Men alltså, hon måste ju verkligen få dem att förstå hur sårande det här är.
Mm. Ja, Vena, vad säger du?
Jag tycker att hon ska ge det en chans till, men först ha berättat att sluta snacka om henne hela tiden, det är inte kul. Mm. Och om de inte gör det så finns det en väldigt bra lösning, och det är att sluta hänga med den där familjen. Hon kan fortfarande vara tillsammans med sin kille, men man måste inte åka till svärföräldrarna och sitta och lida.
Nej. Inte man blir utsatt för det här. Vad säger du?
Alltså, jag fattar inte vad ni snackar om. Jag tycker att det är, jag tycker det är hon som är okänslig.
Okay.
Jag tycker, herregud, det här är ett ex. De har 3 barn ihop. Ja, det hänger några bilder där. Det kanske inte är så konstigt om de tycker om sina barnbarn och
men det är inte alls konstigt.
Och gillar det här exet. Och exet kanske är en råschysst, skön brud, vilket jag tycker man ska ta tillfället i akt och lära känna det här exet istället. Och liksom gå henne och hela familjen till mötes i det här istället för att sitta med armarna i kors och vara sotisk. Det tycker jag känns lite
tråkigt. Hon känner
sig
hotad i detta.
Ja, fast det tycker inte jag hon ska göra. Jag kan förstå kanske lite känslan av att hon känner sig hotad, men jag tycker inte hon ska göra det. Hennes kille har valt henne. Det är hon som är liksom hans tjej nu. Och det måste hon bara förstå. Men att det blir man ihop med en kille som har ett ex och de har 3 barn ihop, då får man ta hela säcken. Liksom. Och jag tycker verkligen att den här tjejen verkar ju vara en skön tjej i och med att svärföräldrarna också tycker om henne så mycket och sådär, så jag tycker gå in i det med nyfikenhet istället, lär känna den här tjejen.
Fick säga just du och rinka på näsan.
Ja, jag tror nämligen att det ligger mer i det här, för hade det bara varit så som Josefin beskriver, då hade vi inte fått det här brevet, utan det finns en dimension till. Det är inte bara att svärföräldrarna och även killen pratar så mycket om exet i så goda termer, det är ju också att hon, vår brevskrivare, inte känner sig accepterad av dem.
Nej.
Det är ju det som är problemet här, de pratar om exet men hon har inget utrymme i den, och det är där,
att hon förminskar sig själv.
Men kan hon göra någonting åt det då, Henrik?
Ja, alltså hon måste ju prata med sin kille. Mm. Annars är inne på vad Järfred sa, skit i svärföräldrarna i värsta fall. Men egentligen är problematiken inte att de pratar om exet, utan det är att hon inte har fått det utrymmet som hon förtjänar.
Jag vet inte, vad ska hon göra här då? Hon känner sig osidosatt.
Ja, om de inte... De kanske inte tänker på hur ofta de nämner henne.
Nej.
Det här med tavlorna, det tycker jag är en grej. Det får sitta där. Men hon kan göra dem medvetna om det genom att varje gång hon säger, om nu heter Åsa, säger vi så här, ja, Åsa, hon har ju börjat med 2-5-dieten. Då kan hon säga så här, ja, för Åsa är så himla bra!
Och då varje gång
de nämner Åsa, även han också, Åsa ska hämta ungarna, Åsa hämta så bra!
Då kommer,
men just den rösten också, ja. Inte bara, höja Åsa.
Nej, precis. Och då kommer han förstå, ja just det, vi tjatar rätt mycket.
Vad tycker Järven och Jossan om Henrik Viseus idé om att hämnas då? Att hon börjar prata om sitt ex ännu högre?
Nej, jag tror inte alls krig på den här linjen. Jag tror tvärtom. Alltså, gå in, var så här, oh, men Åsa, gud, berätta mer om henne. Ju mer hon gör så, desto mer utrymme kommer hon sen få. Och så ska hon ta plats såklart hos de här svärföräldrarna. Ta plats, kliv in liksom.
Kliv in.
Ja, och var inte rädd. Känn dig inte liten eller förminskad eller sidosatt, utan
armbågar dig in.
Nej, men jag tror att det är en känsla på grund av de här bilderna och de 3 barnen och att de har varit ihop länge. Jag får en sån vibb, och mitt tips är inte att kriga, utan snarare kill them with kindness.
Oj, tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Erika. Jag har separerat från min sons pappa. Jag har gått och blivit kär i en kille som jag var tillsammans med för 8 år sedan. Han har också barn nu. Vi har varit väldigt bra vänner sedan vi separerade, och nu har det sagt klick igen. Jag är rädd för att såra min exman och därmed sätta honom i jobbig sits. Men egentligen vill jag bara visa hela världen hur jag känner och inte hålla på att smyga. Hur länge tycker ni jag ska vänta innan jag går ut med detta officiellt? Undrar Erika.
Mm.
Vad säger Jossa?
Men hur länge hade de träffats?
De var tillsammans för 8 år sedan och så nu så har de blivit tillsammans igen.
Jo. Men okej, jag tänker skilsmässan och nu. Alltså,
frågan är hur länge ska man vänta helt enkelt?
Innan man
går över från it's complicated till ett förhållande.
Jag tycker man väntar tills man visar för sina barn att man... När man börja visa för sina barn att man är ihop, då kan man visa det för resten av världen också, tycker jag.
Vilken bra regel.
Är det så? För att man ska ju vänta, tycker jag i alla fall, en bit innan man presenterar barnen för sin nya kille eller tjej.
Okay.
Så att man vet att det liksom är for real, så att det inte blir att man presenterar en ny kille eller tjej varannan vecka. Det blir tråkigt för kidsen.
Är Facebook det officiella statementet att man är tillsammans med någon?
Ja, tyvärr så blir det ju det för många av de bekanta. Så det är ju bara de närmsta man råkar berätta det för. Liksom. Sen får ju en massa avlägsna bekanta se en ny status. Så det kan jag göra jävligt ont på. Det är klart att hon ska berätta det för sin exman face to face, eller i alla fall i telefon, och inte att han får se det på fejan. Liksom.
Nej, precis. Hon måste ju säga det till honom.
Ja. Men jag förstår hennes dilemma. Jag tycker att hon är schysst som liksom skonar honom. För det framgår inte här i brevet hur länge sedan de separerade. Men ett uppbrott när man har haft...
De var tillsammans för 8 år sedan.
Nej, men den...
Aha, separationen. Nej, det är faktiskt inte stopp.
Men de har ju uppenbarligen varit tillsammans i länge, som de har barn och sådär. Och han kanske är jätteledsen och hade sett fram emot att dela hela livet med henne, så har de precis separerat och så, då vill inte han att hon ska direkt ha träffat en ny snubbe. Nu är det så, men det kan vara schysst av henne att låta honom få smälta det här ett tag.
Ja, men hur länge undrar man då? Ja. Det är det som de frågar också. Vad säger du, Fexeus?
Ja, jag är lite kluven inför det här, för å ena sidan så håller jag med det Thomas Josefin säger, men å andra sidan så har du träffat en ny, så är det ju bara, ska du smyga med det för att du förut har varit gift? Den är också lite konstig, tycker jag. Däremot absolut det här med att det finns någon form av brytpunkt, när introducerar man för barnen, ja då vet man att det är seriöst och så vidare, och tills dess kanske man inte ska berätta för jättemånga, men det här att hon inte alls ska få visa för någon att hon är i en relation för att exmannen ska kunna ta det lite lugnt, jag är inte helt hundra på att det ens går att göra det.
Men hur snabbt skulle du berätta då? Inte efter en vecka ju.
Nej, men jag vet inte om det finns någon... Alltså, vadå? Det finns jättemånga relationer som, eller giftermål som tar slut för att man redan har träffat någon. Eller hur? Och då vet man det ju på en gång. Mm. Så att jag tycker så här... Separationen kommer alltid vara, tror jag, mycket värre än det faktum att någon sen träffade någon annan ganska snabbt.
Men om det går ut på Facebook då? Det är ju som sagt den optimala...
Hon ska nog säga till honom först innan hon liksom offentliggör
det. Den där Facebook-grejen, det är nästan det sista man gör.
Det är väl det, va?
Ja, det är ingenting man gör så här.
Alltså, men då är man säker på, då är man på ihop riktigt.
Ja, då är man liksom 110 000% säker när man gör den grejen. För gör man det väldigt snabbt så där, då är man ju ett freak. Liksom.
Okej, men kan vi få ett kort svar då? Ska hon vänta? Hur länge ska hon vänta?
Ja, jag tycker hon kan vänta... Max 2 månader. Sen måste hon säga.
2 månader till i
ja. Nej, totalt.
Totalt? Mm. Okej, och då vet vi inte hur länge de... Och så
3-4 månader, säger jag.
3-4 månader fick se oss.
Ja, men då går jag på Thomas 2 månader. Det låter humant.
Vi ska ha så bråttom.
Ett brev ifrån Mira framför mig. Hejsan, Dilemmapanelen. Jag träffade en kille för ungefär 1 år sedan. Vi träffades genom min dåvarande pojkvän. Det började med att vi umgicks som vänner och jag hjälpte honom genom ett tufft uppbrott med hans dåvarande tjej. Jag lämnade min kille och han lämnade sin tjej och sen började vi ses i smyg. Vi hade några fantastiska månader tillsammans tills han helt plötsligt tog upp kontakten med sitt ex igen. Nu säger han att han behöver vara själv ett tag. Han vill få tid att tänka. Jag har sagt till honom att om han går tillbaka till sitt ex så kommer deras problem att finnas kvar. Han säger att han gillar mig väldigt mycket och han skriver till mig varje dag. Han säger dessutom att han vill vara med mig men att han måste prata med sitt ex och reda ut deras problem innan han kan gå vidare. Jag har dejtat många killar men jag har aldrig känt så här för någon förut. Jag vill verkligen inte att han ska gå tillbaka till sitt ex. Jag tror dessutom att han inte kommer att bli lycklig av det. Borde jag backa och ge honom tid själv eller ska jag försöka få honom att inse att han kommer att vara lyckligare med mig? Undrar Mira. Vad säger Josa?
Ja, han kommer ju inte bli lycklig med exet, tror jag.
Nej, vad ska hon göra för att få honom att förstå det?
Hon ska backa.
Okej. Okay. Argument?
Ja, men det är det bästa man kan göra, tror jag. Jag har varit med om liknande situation och jag har ju aldrig backat och då går det alltid åt helvete. Man ska backa.
Så du tycker att Anna ska backa, men du själv backar inte?
Nej, men jag är så dålig. Alltså, jag försöker att köra på den där, det där. Men det, jag kan inte. Jag är usel. Jag är dålig. Så jag bara säger så här, jag tror att det bästa är att backa och bara så här, okej, red ut ditt skit, men jag finns här, jag väntar här, men jag tänker inte hålla på och giddra med dig under tiden.
Okej, nu vet ni vad Jossan gör, har gjort och gör tvärtom. Thomas Järvén, vad säger du?
Ja, jag förstår Josefin till 100%. Det är det bästa man kan göra, för han har ju uttryckligen till och med bett om att jag behöver vara själv här nu. Och hon kommer kväva honom, bara smsa honom, bara det är liksom kvävande för honom nu. Han måste få själv, men hon ska vara lite cool i det när hon liksom säger okej, fine. Så att det känns nästan som att det är han som förlorar henne. Det är hon ska gå ifrån honom. Hon säger okej, nu låter jag det vara, lycka till, jag finns här, hej då. Så går hon, så att han känner, fan, nu försvinner hon här.
Och är han rätt så kommer han tillbaka.
Ja,
han har rätt,
det enda sättet för henne att vinna honom tillbaka, det är att han ska hitta på det själv.
Fexeus, vad säger du?
Alltså, Thomas och Josefin är ju inne på något helt korrekt här, och det är ju att det finns ingenting som är så oattraktivt som det vi kan få hela tiden. Som hon står där och bara väntar, men jag är här och ta mig, så kommer det blir ju inte intressant för honom. Men
man tappar väl nästa respekten för sån person?
Ja,
kanske,
lite. Men där måste bli lite förvirrad, därför att han säger att han, om jag förstår det här brevet, att han säger att han vill reda ut problemen med sitt ex. Och det tycker jag nog är bra, att de liksom, om de hade en konflikt där, att den blir löst. Han säger att han behöver tid själv. Mm. Men hon, brevskrivaren, tolkar det här som att han ska gå tillbaka till sitt ex. Men det var ju inte vad han sa.
Nej, han skulle reda ut vissa grejer.
Så att, jag förstår inte hur hon får det här.
Fast till man kan förstå att hon tänker så.
Ja, men samtidigt så citerar hon ju liksom andra saker än det. Det finns ju ingenting i det här som säger att han faktiskt ska bli tillsammans med sitt ex. Så att jag tycker
men det finns en oro.
Jo, absolut.
Men det här med, jag måste gå tillbaka med att reda ut vissa grejer. Det luktar ju inte, det luktar illa.
Men då är det så här, att vår kära brevskrivare måste förstå sitt eget värde. Att hon är extremt värdefull, och frågan är inte frågan är hon är han värd henne? Det är det är den frågan hon måste ställa sig. Är han till bra nog för henne?
Sista ordet, Jossan, vad råder du Mira att göra här? Och ni kär upp öronen.
Ja, precis. Radera honom från alla såna här telefoner och Facebookar och ditt och datt och jidder och bara bort, och så bara umgås du med kompisar och kul. Ta mycket bilder på dig själv och lägg upp på Instagram som att du har världens härligaste, roligaste liv. Då kommer han tillbaks.
Fast du inte har det, men låt det påskina så.
Exakt, sen kan du ligga hemma och böla, men det behöver ju ingen få reda på.
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Oj, det där var Sara. Och hon sjöng Kisunguzungu.
Har ni tänkt på
det?
Var
det rätt, eller?
Ja, det var rätt.
Kan du inte swahili?
Helt otroligt bra.
Vet ni vad det betyder?
Det betyder, ja, fast jag har inte den i rött, betyder det. Nej, vad betyder det?
Du gör mig yr.
Du gör mig yr? Ja, det var ganska nära. Ja. Hörrni, ni lyssnar på Dilemma. Det här är programmet där vi löser dina problem. Vi löser biffen. Och det är Henrik Fixeus, Josefin Kraft och Thomas Järveden som gör det. Jag håller honom på torpet och heter Anders S. Nilsson. Och alldeles strax är det dags för Viktors problem. Han och hans exfru kommer inte överens om hur de ska uppfostra sina barn. Och Viktor har gjort det som jag tycker du ska göra hemma också. Han har skrivit in hit och berättat om sitt problem till dilemma@mixmegapol.se. Och vad panelen tycker om Viktors problem, ja, det ska ni få veta alldeles strax. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Viktor. Jag har separerat från min exfru sedan några år tillbaka. Vi har 2 barn i 10-årsåldern. Nyligen hörde min fru av sig ett långt mejl där hon menar att jag inte uppfostrar våra barn på ett bra sätt. Hon skrev bland annat att jag inte håller på vissa regler som vi har satt upp för barnen. Det håller jag med om och det ska jag förbättra. Men sen så kritiserade hon mig för att köpa dyra saker till barn. Saker som hon inte har råd med att ge dem. Vilket enligt henne gör att mitt hem blir det roliga hemmet att vara i. Jag träffar mina barn mer sällan än vad hon gör. Jag vill att barnen ska ha det kul när vi väl ses. Sen kritiserar hon mig dessutom för att ta med barnen på dyra semestrar som hon aldrig skulle kunna ha råd med. Hon säger att barnen får en skev bild och att de hela tiden blir besvikna på henne för att hon inte kan ge dem samma saker som deras pappa. Jag har lovat att ha samma regler som hon har i hennes hus, men jag tycker inte hon kan kräva att jag inte får köpa fina saker till mina barn. Borde jag ge med mig eller borde jag stå på mig och köpa fina saker och åka på lite roliga semester med mina barn när de är med mig, undrar Victor. Vad säger Thomas Järvheden?
Mitt hjärta blöder lite för den här mamman, för jag kan verkligen förstå att hon känner sig liksom, ja, lite kort där i tävlingen.
Tvåa på bollen lite,
ja,
grann.
Ja, och som mamma vill man ju inte att barnen ska liksom... Ja, min fördom säger mig att mammorna kanske mår ännu sämre om barnen föredrar att vara hos den andra föräldern. Min bild är lite så gammeldags här. Jag tror att mammor kanske går lite ett steg till upp i föräldraskapet jämfört med pappor, om man generaliserar. Sen finns det såklart både sämre och bättre, både mammor och pappor. Gud vad jag lindrar in det här. Men jag tycker så här, för barnens skull så tycker jag att de ska få åka på roligare semestrar och få fina saker, för att de har den möjligheten. Och som barn så har man en väldigt bra förståelse för att den ena föräldern kanske inte har samma ekonomi. Man älskar den personen precis lika mycket ändå, den mamman. Och jag tror inte de kommer vilja vara mindre hos henne. Hon får vara lite storsint där och tänka att ja, mina barn, de fick åka till det och det stället. Grattis.
Pappan träffar ju barnen mer sällan än vad man gör också. Så att det är någon slags kompensation kanske.
Ja, men hon kanske är rädd att de ska vilja vara hos honom oftare då, för att där finns alla PlayStation och hit och dit. Men jag tycker också att man kan ju hålla tillbaka lite på att ge dyra saker. Men liksom, om han har råd att bjuda dem på semester, vad fan, han kan inte åka till Danmark bara för att mamman inte har råd. Jag tycker inte det.
Har du det med Thomas Gustafsson?
Lite grann. Alltså jag tycker mig läsa mellan raderna att det är hans dåliga samvete som gör det här. Som gör att han köper så här fina, dyra grejer och tar dem på de här semestrarna och sådär. Och jag kan väl tycka...
Dåliga samvetet är för att han inte
tillbringar... För att han inte träffar dem tillräckligt mycket. Nej. Man skulle kanske vilja att han skar ner lite på vad han nu sysslar med som gör honom så upptagen, så att han kunde träffa barnen oftare istället.
Han kanske inte
istället.
Får... Varför tror du att det är hans val?
Nej,
för?
Ja, därför att jag känner till väldigt... Den här situationen är inte direkt ovanlig, om vi säger så. Eller? Har du aldrig hört talas om det här någonsin?
Vad? Att pappa träffar sina barn mer sällan än mammorna?
Ja, till exempel. Och att de,
jo,
att
men
de
en, anledning, en anledning till det kan vara att hon behöver mer pengar. Alltså är barnen skrivna och sen hon får större delen av vårdnaden, för då får hon ett större bidrag för barnen. Ja, det kan vara det. Det kan vara ren godhjärtighet från honom som det är den här situationen.
Men ja, så kan det vara. Hur som helst, min lösning på detta då, det är i alla fall att jag tycker att han ska fortsätta att kunna ge dem dyra grejer och så, men jag tycker också hon, i och med att hon har barnen mer, också ska få tillåtelse att fråga pappan om det är något speciellt som behövs. Ja, men nu behövs det här och jag har inte råd med det här, jag skulle vilja göra det här. Att han då kunde liksom bidra även till henne och till dem när barnen är
så
hos henne.
Så barnen säger, vi vill åka till Mauritius i år igen. Inte till Norrtälje, utan till Mauritius.
Nej,
och då ska hon höra av sig till sitt ex och säga så här, nu behöver vi pengar till Mauritius.
Ja, men nu pratar vi om så här, stora resor, men jag tänker så här, roliga grejer, prylar, iPads, whatever. Alltså sånt ska ju de kunna ha hos henne också. Det ska ju inte vara som att liksom, oj, det är liksom Disney World att komma till pappa hela tiden. Det är ju sjukt irriterande.
Fick se just du elda upp det där ett tag. Vill du fortsätta den här tanken?
Ah, men jag tycker att Josefin generaliserar det här lite väl hårt. Men jag ser tvärtom det här som en lys. Jag förstår mammans oro här, men jag tycker att det här finns en lysande möjlighet att låta barnen få en liten inblick i hur världen funkar. Och vi har olika förutsättningar. Det betyder inte att vi är sämre eller bättre människor. Nej. Utan tvärtom, om mamman kan vara så storsint istället att hon är med och stöttar, att man förstår, vad kul att vi har möjlighet att göra det här med pappa. Och så får de tillsammans hitta andra värden hos henne. Jag ser inte, och självklart, om han köper iPads, naturligtvis ska de kunna ta med sig dem. Det är en helt annan sak. Men så det handlar snarare om att säga att vara ärlig med att vi har olika förutsättningar, men då gör vi det bästa av det.
Så du tycker pappa ska vara pappa fortsättningsvis? Och ge barnen det han vill.
Ja, det är väl bara jättebra att någon av dem kan köpa en dyr semester.
Ska pappa vara pappa?
Framförallt ska han ju vara pappa, inte någon jävla clown som kommer med dyra presenter och tar dem till
grannarna. Vad är det där för dumheter?
Nej, men jag vet att
bara för att hans ex-fru tjänar mindre pengar än vad han gör, då blir han en clown.
Men han träffar dem mindre, alltså inte lika ofta. Jag tycker de ska dela så de träffar dem 50-50.
Men de kanske bor i olika städer, vad vet vi?
Det vet vi inte. Men en clown alltså. Ja.
Jag vet många mammor där ute, även pappor som har partner som just har mycket mer pengar och träffar barnen mer sällan. Och de får hem ungar som då liksom gnäller och klagar hela tiden hos den föräldern som tar hand om dem mest. Och sen så är det alltid roligt hos den andra föräldern, för där är det liksom julafton varje gång. Okay. Och det är otroligt störigt, säger jag.
Men då får man förklara det för barnen, att det är olika förutsättningar här.
Jo, men det är lika tråkigt för mamman.
Ja, då får hon skaffa ett nytt jobb.
Nej, men skärp dig.
Ja. De får ta med sig både iPads och PlayStation. Allt dyrt får de ta med sig till mamman varannan vecka.
Hejsan, jag heter Adam. Min mamma försöker alltid hålla ihop släkten, men vi vill inte umgås med varandra. Jag har två syskon med respektive partner som de har familj med, och ingen av oss kommer särskilt bra överens. Vi bråkar inte, men vi är väldigt olika och har inte så mycket gemensamt. Mamma håller däremot familjen som något heligt. Hon bjuder ofta hela släkten på middag och tjatar tills alla kan ett datum. Det värsta är när vi har fest och hon ringer och ser till att alla mina syskon kommer dit. Jag har inte hjärta att säga till mamma att jag inte tycker om mina syskon och deras familjer, för det skulle krossa hennes hjärta. Men samtidigt så är det så mycket av min tid som går åt till att umgås med människor som jag inte känner så mycket för. Det hade varit perfekt om vi träffades på jul varje år. Det hade räckt. Jag antar att mina syskon inte är så superförtjusta i min familj heller. Vi hörs aldrig direkt av, utan det är alltid genom mamma som vi träffas. Jag är rädd att om jag tar upp det här med mina syskon och de inte delar min bild av vår relation, så kommer jag att bli något slags svart får i familjen. Borde jag istället säga till min mamma att jag inte gillar mina syskon och deras familjer, trots att det kommer att krossa min mammas hjärta, undrar Adam. Vad säger jag här redan?
Man ska aldrig krossa sin mammas hjärta.
Regel nummer ett.
Ja, hellre hitta på lögner och sånt där. Och jag tror också att det kan vara en jättedålig idé, även om man tror att både brorsan och syrran eller vilka ni kanske känner lika. Det kanske inte alls är så. Det kan bli jävligt risigt att säga det. Visst är det väl så att vi gillar inte varandra? och så tycker de jättemycket om. Jag tycker att han får vara den som tar ett kliv bak. De får umgås så mycket som helst, och så får han försöka liksom att så ofta som möjligt ha ursäkter för att inte han kan vara med. De kan ju vara jättetrevligt tillsammans utan att han är där.
Ja. Vad säger du, Jola?
Ja, jag är också lite inne på att man får tvinga sig själv att träffa släkten.
Mm. För mammas skull?
För mammas skull i det här fallet, absolut. Och jag tycker också för ens egen skull att liksom, ibland kan det vara bra att utsätta sig för människor som inte är som en själv. Mm. Jag tror att det kan vara nyttigt på något sätt. Jag kan inte förklara riktigt hur, men jag tror att det är bra.
Men mamma lever ju i en slags förljugen verklighet. Att alla älskar varandra. Ja. Och hon är den som är spindeln i nätet. Det själva verket sett hon bara dejt om.
Hon vill så gärna. Ja. Lilla mamma, det är klart. Mm. Herregud, jag skulle också bli jätteledsen om mina barn inte ville ses ihop med mig och sina familjer. Nej, då vill jag hellre bli ljugd rakt upp i ansiktet. Mm.
Alltså. Jag skulle vilja bara säga en grej innan vi bollar in Henrik här. För det här är någonting som du kan ta tag i, tror jag, Henrik. Med din lilla, lilla hjärna. Kan inte vara så också, för du sa så här, det är bra att umgås med folk som inte är som en själv. Men just syskon, det kan ju vara något gammalt gråld. Han kanske är en lillebror som har hamnat i någon lille storebrorssyndrom och så vidare. Han känner sig alltid förminskad där. Det kan vara en sån grej, och då gör det ju rent av ont att hänga med dem. Så han kanske skulle behöva reda ut det med syskonen, om det är en sån grej under den våta filten. Eller vad säger du, Henrik?
Det kräver ju att han är medveten om vad
det är. Var det ditt försök att göra en audition för programledarskapet?
Nej, men
det kändes som att du gjorde det. Jag känner mig extremt hotad.
Det är en sak jag inte har sagt till dig.
Tycker
jag
det ska vara, Anders.
Ja, vad säger du, Fexius?
Förlåt, jag såg just en bild med sig med Anders som ny panelmedlem här och insåg att det kommer gå åt helvete. Så att,
kan du läsa brevet igen?
Ja, jag tänker lite på det låter som att mamman liksom måste tjata, och de kommer med ursäkter hit och dit och så vidare. Till slut så får hon ihop det ibland. Och så säger han samtidigt att han lägger ner väldigt mycket tid på att umgås med de här människorna, det vill säga hans syskon. Men hur många sådana här träffar kan det vara om året egentligen?
Men verkar ju gå upp i linjen här,
mamman. Med tanke på hur knöligt det verkar vara att få till en. Så att jag håller nog emot lite, eller håller med dig, att du får nog ta ett djupt andetag och häng lite med dina syskon. Men om det är så som Thomas säger, att man vet också vad det här beror på, att om det händer den här grejen, då kan det vara läge att reda ut det. Men det är väl inte alltid man vet det, kanske.
Just han räcker upp handen för sista året.
Ja, men jag vill bara säga, fortsätt gärna med de här familjeträffarna. Åk inte på en seglingssemester bara.
Nej.
Det gjorde jag med min släkt.
Berätta.
Vedervärdigt.
Okej, vad hände?
Nej, för jävligt. Var på en båt. Fatta, fast
jag bara, på en båt. Jag är med dig. Men de som gillar båtar, finns det något?
Ja, men det är vidrigt. För det första gungar man, blir sjösjuk, man mår illa, man är fast på en båt. Man kan inte träffa några andra, man är mitt ute på havet. Man vill dö samtidigt som man inte vill dö. Alltså, det är
när man är osams kan man bara gå en meter.
Det är liksom...
Och kräkas.
Eller lägga sig i jollen.
Det gör jag inte om.
Okej, du får ta det här, Adam, som ett råd. Åk inte på båtsemester helt enkelt.
Men och sjukskriv dig i sista stund ibland. Varannan gång eller någonting sånt.
Tack. Hejsan, dilemmapanelen. Jag heter Julia. Min kille har en tjejkompis som är skitsnygg. I början av vårt förhållande så var jag orolig över att han var intresserad av henne, men de har tydligen ingen historia ihop. Jag har ändå haft känslan av att han är intresserad av henne. Jag har snokat i min killes dator några gånger. Jag vet, det är dumt. Men jag har flera gånger sett att han har kollat på porr tillsammans med bilder på hans tjejkompis. Alltså, vid flera tillfällen så har han haft bikinibilder på sin kompis tillsammans med porr. Jag är ganska säker på att han alltså har tillfredsställt sig själv till bilder på sin kompis. Jag känner mig bedragen men vet inte vad jag ska göra med det här. Det hade inte varit så farligt om det var en okänd tjej, men det här är ju hans kompis. Det kan ju betyda att han trots allt är kär i henne. Borde jag konfrontera min kille med att han har tillfredsställt sig själv till bilder på hans tjejkompis, undrar Julia. Vad säger Fexeus?
För det första förstår jag inte riktigt hur hon kan se att han har tittat på bilder på henne parallellt med porr. Har han gjort så här Photoshop-collage då? Eller? Jag ser inte
att det är... Men det är med att det ligger porrbilder och bilder på henne i samma mapp i datorn.
Ja, du tänker så. Okej. Jag ser det, okej. Men då ser jag inte...
Så sätter han upp den då bredvid split screen?
Ja, alltså, men det är det jag inte förstår hur hon kommer fram till. Men vi låter säga att det är så nu.
Så han behöver porren först och henne sen.
Ja, men då förstår jag fortfarande inte... Hon behöver inte dra slutsatsen att han är kär i henne för att han finner henne sexuellt attraktiv. Det är två helt olika saker.
Ja, fast hade du tyckt det var okej om din tjej gjorde så?
Nej, men frågan var, ska vara orolig för att han är kär i henne, och nej, det behöver inte vara.
Ja, jag tror att hon är orolig överhuvudtaget att han är attraherad av henne på ett eller annat sätt. Ja,
det kan man vara.
Vad säger Jossan?
Nej, alltså, det är ju klart att hon ska konfrontera. Han är def kär i henne.
Du tror han är kär till och med?
Ja, han är jätteförtjust i henne. Ja. Det här med killkompisar funkar inte. Nej. En kille kan inte vara kompis med en jättesnygg tjej. Nej, det går inte. Det är bara,
fast vänta nu. Jag kan väl tycka att jättemånga av mina tjejkompisar är superattraktiva och jätteheta utan att vara kär i dem.
Nej, men om du sitter och gör det som den här killen verkar göra med de här bilderna på sin tjejkompis,
måste jag vara kär då?
Nej, men alltså,
du är ju sugen.
Han är ju råsugen. Han kanske håller undan kärkänslorna, men skulle den här kompisen ge minsta lilla lillfingernagel, då skulle han nappa direkt.
Nej, så behöver du inte alls. Alltså,
kan vi inte bara vara ärliga här? Sluta med det här tramset nu, för i helvete. Kom igen nu.
Thomas, du säger ju ingenting.
Alltså, ser du att jag ser lurig ut?
Du ser lurig
ut. Han har ihop sig.
En kille kan inte vara ihop med en skitsnygg tjejkompis, är det så?
I princip har Josefin rätt. Han kan vara kompis med henne, men han kommer ändå alltid ha några sluga baktankar. Att kanske ändå att det kunde bli vi till slut. Kanske hennes man har separerat och jag och min fru har separerat. Allt det där, det är lurigt.
Vem bestämmer vem som är snygg då? Den nya tjejen kommer in och säga att träffa den här tjejen för hon är skitsnygg. Du får inte träffa henne för hon är skitsnygg.
Vi kan göra det väldigt tydligt bara så här. Känns det här okej? Hennes kille har en svinsnygg tjejkompis. Han har surfat porr, lagt bilder tillsammans med bikinibilder på den här tjejkompisen. Det hör ju alla hur dumt det låter. Hon ska säga till den här killen: vet du vad, jag funderar på att dumpa dig. Va? Ja, va? Va? Varför då? Ja, vill du veta det? Ja, därför att det här har jag hittat. Jävla as. Och så kan du sluta umgås med den jävla den där. Hon jobbar hotelltjejen med det.
Det där var too close to home tydligen.
Nej, men man fattar ju. Det där är inte roligt alltså.
Nej. Precis.
Jag kan säga, ett ex till mig hade jättemånga killkompisar när vi träffades. Och så blev vi tillsammans och jag bara: vilka är det här? Det är mina killpolare. Jag bara: jasså, vad många killpolare? Ja, men de försvinner nog snart. Hon bara: nej, varför då? Jo, därför att nu är vi tillsammans. Ja, men det är bara kompisar. Vi får väl se. Några veckor senare, inga killkompisar kvar.
Men min tjej hade en jättebra kompis som var snygg. Inte, alltså, herregud, jag skulle inte förbjuda henne att umgås med honom. Det är helt farfetched. Alltså, jag skulle inte känna mig hotad på något sätt. Jag förstår
nej, men nu,
inte.
Vänta, stopp. Nu byter du på könen här.
Ja, och ja,
det är en annan sak. Det är en helt annan sak.
Ja, så det är det.
Ja. Jaha. Och det var det jag menar. Att de här,
varför är det det?
Men lyssna. Jag hann inte klart. Jag hann inte klart min historia.
Jossan. Men lyssna. Argumentsfri person. Det bara är så.
Jag flisar saker.
Här sitter du och slänger dig med fakta.
Ja, hallå. Jag har...
Det är självklart. Det finns
min
liksom inget...
lösa tråd hänger och skaver här. Det kommer förklara saken. Som mitt ex, hon tyckte att hon absolut kunde vara kompis med de här killarna. Men jag försökte säga till henne att de kommer inte vilja vara kompis med dig när du är i en seriös relation. Och det var ju det som hände. Hon förstod inte att de hade ju faktiskt baktankar. Och det har de flesta killar. Ja. Men det har inte de flesta tjejer. De tänker att man kan vara kompisar. Okay. Ja, men det är svårt.
Okej, okay. Kan jag säga så att han ska definitivt konfrontera henne? Eller hon ska definitivt konfrontera honom?
Ja.
Ja,
tack så mycket.
Örfil.
Nej.
Hejsan, det är panelen. Jag och min man har varit gifta i 5 år. Han snusar. Och det har jag inget problem med. Men så ofta så somnar han med snus i munnen och så vaknar jag med massa brunt snusdregel på kudden. Det här brukade inte vara något problem, men på senare tid så har det börjat hända allt oftare. Han somnar på soffan eller i sängen och vaknar upp med en brun fläck vid munnen. Jag har sagt åt honom att det måste sluta, men det händer ingenting. Han skyller alltid på att han somnar utan förvarning och att det inte finns något han kan göra åt det.
Hur somnar man med förvarning?
Borde jag förbjuda honom att snusa i sängen? Jag läser innantill.
Ja, förlåt.
Borde jag förbjuda honom att snusa i sängen, eller hur kan jag ändra på det här beteendet? Undrar då Louise. Och hur somnar man utan förvarning? Vi börjar där.
Ja, eller hur somnar man med förvarning? Ja. Undrar jag.
Ja.
Men det är väl jättelätt. Det är ju bara att låta honom ta hand om tvätten.
Mm. Så enkelt alltså. Men det kanske är äckligt om man ligger bredvid någon,
ja,
som liksom inte reglar ner
grejer. Han har en egen kudde.
Mm. Men det värsta är att han kanske inte alls har samma krav som henne. Han tycker att ja, det kan jag väl, men det kan vara så här tills om 2 veckor när jag ska tvätta.
Ja, så att, jag tänker så.
Mm. Mm.
Men det är ju något fel på folk som snusar. De ska ju alltid lägga såna här små äckliga grejer som du har under läppen, Anders. Överallt. Ah. Hur svårt är det att... Alltså vadå, det är ungefär som om jag skulle så här,
men jag lägger ta ut en inte, jag lägger
och
inte.
Lägga på kudden.
Nej,
så här,
det är inte samma.
Men hon kan också
lägga samma.
Jo, det är lika äckligt.
Men alltså, det är väl lika
jag
dåligt,
lägger inte snusen, jag kastar den lite så här. Ah, lobbar den till när jag ligger i soffan. Så lobbar jag den så att den
jävla...
landar på tv-bordet.
Det är så grisigt alltså. Det är så grisigt.
Innan du går vidare,
så torkar man, så lägger man in det igen sen.
Är det inte lika risigt då egentligen att alla som kastar fimpar överallt? Bara för att det är tobak så är det okej att slänga det överallt.
Fast vänta. Nej, men så här, det är också jävligt ofräscht. Men skillnaden är att folk som snusar, de tycker verkligen att de kan ha en snus på kudden, eller på golvet, eller på soffarmstödet.
Men hon kan väl också börja lämna små bruna fläckar på kudden. Då kommer han bli jävligt orolig.
Det är det jag säger. Lägg en använd tampong på kudden.
Men sover du med tampongen på?
Va? På huvudet.
Jag tycker i och för sig, Anders, att du redan har löst det här.
Ja, nej, men jag,
nej, men jag menar, nej, jag tycker...
Om man är själv kan man göra alltså, det, men om man är två ska man absolut inte, tycker jag.
Jag älskar ju på sätt och vis att Henrik har gått in på det här hämndspåret väldigt mycket på sistone. Jag vet inte vad det är, men det är hela tiden en gruvlig hämnd som ligger där bakom örat och liksom vill fram. Men i det här fallet så är jag rädd att hon också tycker att det är lite osexigt alltihopa. Mm. Alltså att hon kommer tappa attraktion till honom. Så hon
kan sexvägra?
Ja, hon kan. Eller bara säga till att det där funkar inte för mig. Du får faktiskt spotta ut snusen innan du lägger i sängen. Och gärna i en papperskorg. Mm. Ingen annanstans.
Jag tycker snusförbud i sängen känns väl alldeles rimligt. Är det helt orimligt eller?
Ja, det är väl orimligt om man är själv och är sugen på en snus. Så det är klart att det är orimligt att man ska ha den regeln.
Jo, men när man ska gå och lägga sig så här, hej, jag går
lägga sig, sova, vakna,
ja,
du själv kan du göra vad
du vill. Det är ju det som är, han tänker att han ska lägga ut den där snusen innan han somnar.
Mm.
Nu har jag fattat det. Men och så somnar han utan att tänka på det.
Ja, det är ju rimligt. Om man dreglar ner kudden och hon ligger bredvid där och vill kaddla upp lite grann. Så det är klart att det är äckligt.
Nej, men då är det väl väldigt bra snusförbud i sängen. Men det måste också finnas en repressalie då. Någonting som händer om han ändå gör det. Annars så, varför skulle han annars vara intresserad av att upprätthålla det?
Mm. Är det sexvägring du är inne på då? Eller?
Det är vad som helst.
Tuggummi, hon får sätta ett tuggummi i håret varje gång han snusar.
Jag är inne på att börja kriga.
Ska hemna för någonting värre. Nej, men det måste
jag. Jag har en exman som snusade och använde det som ett belöningssystem till sig själv. Alltså han gav sig själv en snus när han hade varit duktig. Mm. Och det hade alltid med att han gjorde...
Han var duktig 40 gånger om dagen.
Ja, men liksom, nej, men han gick in i studion. Det hade alltid med musik att göra då. Om han hade liksom fått ihop en låt eller så. Då gav han sig själv en snus. Så jag tycker att då var det okej på något vis. Mm. För då hölls det där. Det var aldrig liksom, du följde inte riktigt med ut i vårt gemensamma liv så. Mm. Så det är ett litet tips.
En belöningssnus
är okej. En belöningssnus är okej, men en gå och lägga sig snus, det är too much.
Belöningstampong då, det är inget.
Sluta.
Nej. Till honom.
Det var Jossan som drog upp den här grejen.
Men det är ju ett nödvändigt ont.
Ja, absolut. Det kan snus också vara faktiskt.
Vad var frågan?
Ska hon ta upp det här? Ska hon göra någonting åt det? Förbjuda honom att snusa sängen, kan man säga det? Förbjuda, ja. Vad säger Jossan?
Ja, förbjud.
Förbjuda snusa sängen.
Oj, det är tre rungande jag.
Mm. Han får börja sängröka.
Skicka in ditt dilemma. Dilemma@mixmegapol.se.
Hörru nej, tiden går väldigt fort när man har så trevligt som vi har.
Mm. Ja.
Och det är slut för idag. Det är lördag. Tack så mycket, Thomas Järvheden.
Tack.
Tack så mycket, Jossan.
Tack, Anders.
Tack så mycket, Henrik Fixius.
Tack.
Kan ni sluta fred nu, Henrik Fixius, Jossan Kraffer? För ni har varit lite eldiga idag.
Nej.
Nej, det gör för ont.
Mm. Det är för nära.
Men kanske imorgon. Kanske imorgon.
Får vi tillbaka imorgon igen, kära ni. Klockan 8-9 är det repriser från förra helgen. Och sen mellan 9 och 11 så kör vi skarpt läge.
Yes.
Nu så är det dags för Äntligen lördag med Tony Irving och Elin Lindberg. Vill ni höra det här programmet igen så går ni in på radioplay.se och klickar på Dilemma. Men nu säger jag Tony och Elin, kör hårt. Vi säger hej.
Hej.